Välkomna till Historiepoddens sommarföljetong 2022. Här sitter jag och jag heter Daniel och Robin Olofsson mitt emot här, och vi pratar om hur det går, eller hur det gick där borta i La France för några hundra år sedan. Och senast var den andra revolutionen den 10 augusti 1792 när en folksamling stormade slottet Tuilerierna. Och kungen fick fly till den lagstiftande församlingen för att få skydd där. Och sen hände en massa grejer efter det. Och nu ska vi gå in mer på grejerna här idag. Och se vad som händer sen. För nu kommer det bli dramatiskt här.
Vi har bryggt kaffe, tagit några djupa andetag. Nu ska vi gå ner i revolutionens täta dimma.
Då är min fråga till dig, vad är det som kännetecknar franska revolutionen mest, tror du? Om det är det en person eller är det en händelse? Eller om du skulle göra en lista här på någonting som kan tänkas vara revolution.
Den frygiska mössan, den är ju känd. Ja, Marseljäsen är ju känd. Ja. Robespierre, det här porträttet med Robespierres lite harögon kanske på honom, den är ju känd. Men
Bastiljen,
absolut känt. Men det är ju trots allt en uppfinning som bär namnet från den läkare som uppfann den, som jag ändå tror är symbolen för den franska revolutionen. Allra helst om det är den franska revolutionens skräckvälde som vi pratar om.
Sacre bleu! Just det, och läkaren i fråga heter Joseph Ignace. Mm. Skitsamma, det är bara ett mellannamn. Guillotine.
Guillotine är ju... Det känner alla till.
Ja, det tror jag faktiskt. Och han var ju då medlem av nationalförsamlingen 1789- och han deltog i debatter där, och han var ju för ökad jämlikhet och bättre sanitära förhållanden och sånt där.
Sann upplysningsman.
Ja, verkligen. Och i en historisk ironi så förespråkade han ju också avskaffandet av dödsstraff. Och på vägen mot det här fullkomliga avskaffandet av dödsstraffet så borde man, tyckte han, i enlighet då med upplysningens kritik mot tortyr och kroppsstraff och sånt där, göra dödsstraffet så lindrigt och smärtfritt som möjligt. Han sa bland annat: brottslingen ska halshuggas. Detta ska enbart ske genom användandet av en mekanism som smärtfritt hugger av huvudet. Och dessutom borde ju då alla som dömdes till avrättning får samma straff. Det är ju en annan del i den här jämlikhetstanken. För tidigare hade ju inte varit så förstås. Adeln hade ju haft privilegiet att bli halshuggna med svärd och andra med yxa. Och sen var ju tortyr och stegling och särande på kroppsdelar och allt möjligt.
Hängning var ju ett vanligt straff för de lite lägre som blev dödsdömda. Man kan ju kolla hur olika människor avrättades under Stockholms blodbad till exempel, för att få en tydlig bild av det.
Mm. Men nu var det slut. Men jag tyckte han alla skulle ha samma jämlika dödssätt.
Det här är ju en fin tanke egentligen på sitt sätt.
Ja, det är jättefint.
Ja, men det fanns ju någonting, och det kände Guillotine också, men det är ju någonting olustigt med de här ofta fulla bödlarna som står och hugger på måfå. Det blev klumpiga, dåliga avrättningar och ett dumt spektakel. Guillotinen är ju ganska clean i vad den gör.
Jo, jag hör det, men ändå.
Men ändå.
Det var inte bara i talarstolen som han lanserade den här idén då, utan... Det var också i många olika artiklar som han förespråkade det här.
Mm.
Så det är inte så konstigt att den här uppfinningen, mekanismen, uppkallas efter honom. Men det är inte han som utformar eller bygger den. Han var ju inte en mekanisk uppfinnare på det sättet. Utan det var ju mer själva idén. De som sattes på att göra det här i praktiken, det var en arbetsgrupp som konventet hade tillsatt som helt enkelt fick prova sig fram. Och resultatet blev den här konstruktionen som vi känner som giljotinen. Två stycken 4 meter långa stolpar med 40 cm mellanrum ungefär. Och så testade man olika former på den här bilan som skulle falla mellan stolparna. Och mest effektivt var ju den här sneda varianten kom man fram till. Enligt någon, kanske lite dubiös uppgift, så skulle kungen själv ha varit med och tänkt ut den här sneda formen.
Det låter inte troligt. I och för sig var han ju lite road av ingenjörskap, men jag har ändå svårt att se det framför mig.
Han var ju där, road av ingenjörskap, så att de kan ha kommit med någon ritning. Så jag bara, vad tycker du här? Jag vet inte. Men det behövs ju också en träbjälke på 40 kilo till den här bilen för att den ska falla tillräckligt snabbt och hårt så att kotor och senor verkligen går av.
Just det.
För det är ju så att, för den som inte vet då, att det är ett huvud som ska ligga under den här bilen och huggas av.
Mm.
Och man provar konstruktionerna på allt från får till kalvar och till slut mänskliga lik och sådär. Den användes för första gången på en levande person den 25 april 1792. Det var en stor återövare som fick den tveksamma äran. Och det där gick ju bra, va? Huvudet åkte av som det skulle och allt. Men man insåg ju att det pumpas ut bra mycket mer blod ur en människa än man hade tänkt sig. Så man fick ju tillföra plåtlådor som skulle stå under det här och fånga upp allt blod.
Mm.
Som kuriosa kan man säga att sista offentliga avrättningen med giljotin i Frankrike var, när då tror du?
Oj, jag törs inte gissa, men jag säger på 1900-talet.
1939. Men det betyder inte att man tänkte sluta för det, utan det var bara att avrättningarna inte var offentliga längre. Det var en massmördare som avrättades offentligt 1939, där det blev nog fel apropå det här med att man hugga med yxa och sånt där.
Just det.
Och galet. Här behövdes det 3 försök innan det där var klart, så det var väl ingen bra giljotin. Men då såg man till att avrättningarna inte skulle vara offentligt längre. Däremot var den i bruk ända fram till 1977, då den sista dödsdömda avrättades. Men högkonjunkturen för giljotinen, det är ju 1793-94. Men först går vi in i september, tänker jag, ändå 1792. För då kommer den att få en rivstart. Den används väl en del där, även om man också helt enkelt sköt ihjäl folk.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så är det. Vi är på väg in i det som kallas septembermorden. Sen tänkte jag göra en avstickare och först presentera en av de figurerna som flera gånger har flaxat förbi här, men som nu kommer börja spela en större roll i skeendet. Nämligen George Jack Danton. Det är Daniel Hermansson som har börjat införa punkten Vem var?
Mm.
Och i mitt manus så har jag här Vem var George Jack Danton? Cordelierklubbens mest inflytelserika medlem. Sedermera en av de mest bekanta och inflytelserika jakobinerna.
Men visst var det så att han grundade Cordelierklubben till och med?
Jag tror han var en av medgrunden i alla fall. Det där törs jag inte ta gift på, eller för den delen lägga mig under giljotinens bila på. Danton, han var som alla andra jurist. Advokat. Välbärgad, men uttråkad. Och drogs delvis med i revolutionsförfarandet eftersom det var spännande. Och det finns ett helt koppel med jakobiner och girondister som man på djupet borde bekanta sig med för att förstå hela det spektrat av fransk revolutionär iver som det här skeendet är. Men vi kommer ju mest jobba Robespierre, den kalla idealisten. Han kommer få ett ordentligt personporträtt senare också. Marat, den passionerade radikala agitatorn, och Danton, den charmige realisten, kanske? Den av de franska revolutionärerna som drar på sig minst skit från historikerna. För det är svårt att bara avsky Danton. Kanske för att han i grund och botten var en kompromisspolitiker, men säkert också för att han var en charmig jävel. Och människor då som nu är ju svaga för en charmig jävel. Och hans styrka som politiker utgick från det senare. Så här har vi alltså en man som i sin barndom blev svårt ärrad i ansiktet av en tjur. Som alltså rusade mot honom på något sätt. Men som trots detta genom en intensivt charmig persona ses som de radikala kretsarnas stora kavaljer, kan man säga.
Men charmig, menar du färgstark då? Eller? Jag tänker om du skulle försöka jämföra med någon... Ja, inte nödvändigtvis politiker, men någon nuvarande person.
Jag har en sån jämförelse, men ja. Jag vill gärna spara den tills det att Danton själv förlorar huvudet.
Ja, okej. Okay. Då kommer det här. Ja.
För det handlar mer om Dantons stora brist som politiker.
Jag bara kastar upp nu innan jag vet. Kan det vara Jan Emanuel?
Nej, det är det inte, men det är ju ett kul exempel. Jag tror att Danton var mycket mer charmig än Jan Emanuel. Men charmig som...
Jag bara tänkte färgstark ändå. Ja, jag ska inte avbryta.
Nej, det är lugnt. Men med charmig så menar jag nog att man liksom har en så stark person att man kan övertyga människor till saker som de annars aldrig skulle kunna göra. Jag har ju bara vid ett enda tillfälle fallit för en försäljare. Mm-hmm. En gång i mitt liv. För jag skulle åka och köpa en tv-apparat och jag hade i förväg kollat, okej, jag ska ha den här LG-tvn, den kostar 6 000 kronor. Och jag lämnade butiken med en Samsung-tv för 12 000 kronor.
Ja, det är
helt
bra.
Mot allt jag står för. Aldrig hänt före och aldrig hänt sedan dess. Men liksom, där träffade jag på en naturkraft till försäljare.
Tänkte du när du gick ut ur butiken, hur fasen gick det här till?
Ja, men lite grann. Jag tänkte inte att där har vi Elgigantens svar på Danton. Men nu när jag tänker tillbaka på en jämförelse, den hjälper ju inte er så mycket. Men bara genom hur man beter sig, hur man säger och liksom hur man, den utstrålning man har, så kan man få människor att göra och tycka saker. Han är i alla fall förevigad 1983 i en väldigt bra film, eller en ganska bra film, som heter just Danton, där en ung Gérard Depardieu spelar Danton.
Ja, jag har ju då sett åtminstone omslaget på den här.
Ja.
Och sen har jag ju suttit och betraktat målningar av Danton.
Ja.
De har ju inte jättelik näsa.
Nej, så är det. Men jag tror att Gérard Depardieu är helt, eller var helt rätt person att spela den här ganska de stora gesternas man och så vidare.
Precis som han sen spelar Columbus.
Just det. En nästan lika odödlig rolltolkning, Depardieu som Danton, som Allan Svenssons KG Westman, skulle jag drista mig till.
Du
att
säger det här.
Ja.
Det är stora ord.
Ja. I förra avsnittet så avskaffade vi ju den lagstadgade församlingen, eller det gjorde de i mångt och mycket på egen hand.
Ja, det får man ju säga.
De där desperata timmarna den 10 augusti. Det resulterar ju i nationalkonventet. Under sensommaren 1792 så stod de här valen. Och nationalkonventet, det kommer ha väldigt mycket makt och inflytande i Frankrike, i princip absolut makt tills det att det avskaffas. De ledamöter som satt i denna nya församling, drygt 700 till antalet, de var på pappret ganska lika de som hade suttit i den lagstiftande församlingen eller i nationalförsamlingen. De var medelklass med yrken som jurist. De flesta var jurister. Endast två kroppsarbetare var invalda. På det sättet var, som Gunnar Arteus poängterar, konventet homogent. Men på ett annat sätt var konventet mycket heterogent, nämligen att det fanns en dramatisk spännvidd mellan de olika politiska uppfattningarna. Och det är de grupperna som vi avhandlade i förra avsnittet. Gironden, Berget och Träsket. Träsket är såklart ett öknamn som de inte själva har valt, utan Träsket befann sig, som Arteus uttrycker det, både fysiskt och ideologiskt mellan Berget och girondisterna. Så genom att flytta eller vinna röster från Träsket så säkrade man positionen i nationalkonventet. Och de kommer också stegvis börja rösta mer radikalt, vilket är en av anledningarna till att Berget kommer att bli den dominerande faktorn i nationalkonventet.
Är Träsket som Centerpartiet?
På det sättet att Träsket var den breda mitten, för Träsket var ju större än både Berget och Gironden. Det ja. Är ju inte Centerpartiet.
Nej, nej just det. Och de väljer ju att rösta som en enhetlig grupp också, Centerpartiet. Det gjorde ju inte Träsket.
Nej, det gjorde de inte. Man skapade också en provisorisk regering där den mest namnkunniga och mest populära, det var Danton. Han hade ett uppdrag som närmast påminner om justitieministerns idag, skulle man kunna säga.
Ja, han blev ju Paris och Frankrikes starke man efter 10 augusti när kungen har suspenderats.
Exakt. Ett förslag på startskottet för skräckväldet är hos vissa historiker septembermorden 1792. Den mer gängse uppfattningen kommer vi till senare. Redan innan september ser vi hur Danton låter fängsla präster som inte ville svära den här omtalade trohetseden som man hade fått göra inför författningen. Samt hur man som anhörig till emigrant helt plötsligt kan kastas i fängelse, en slags guilt by association.
Mm.
Och vi ska komma ihåg att det här är fortfarande Frankrike i en situation där utländska trupper närmar sig Paris, där det har gått dåligt i kriget och där man är ganska rädd och orolig. Så Danton, han springer omkring överallt och håller stora tal och han övertalar stora delar av de parisiska myndigheterna att inte överge staden. Han har jobbiga dagar här, Danton.
Mm. Mm.
Man är helt enkelt rädd. Kriget är nära nu och allt man har byggt hotades. Och det finns ganska många aspekter av skräckväldet där man på historiskt avstånd nästan kan göra sig lustig över att de här demokratikämparna i sin iver och i sin paranoia bygger ett system som är mindre tolerant än det enväldiga kungasystemet. Men när man sensommaren 1792 mot alla odds har fått monarkin på fall, klubbat sina lagar och hållit sina val, när man framför sig så tydligt ser ett annat och mycket bättre system, och när man samtidigt hotas av kriget och slutet på den här vackra drömmen, då kan man också ha viss förståelse för att de är rädda att förlora det här.
De kanske inte skulle ha startat krig då?
Nej, det är såklart ett rimligt påpekande. Så var det. Rädslan föder paranoia. Rykten om komplotter mot revolutionen sprids som skogsbränder en torr sommar. Och samtidigt så sitter mer än 2500 kungatrogna fängslade. Som vi nämnde i förra avsnittet så hade Paris-kommunen en slags övervakningskommitté. Och den här övervakningskommittén, det är från den som order går ut till Paris sektioner att nu ska man snabbt styra upp folkdomstolar. Så den 2 september 1792 så börjar de här domstolarna i mycket högt tempo att döma människor. De människor som satt fängslade då. Till döden.
Ja, du sa ju att det var mycket rykten som rullar runt. Bland annat då att Braunschweig, alltså fältherren i den preussiska armén, han var nu på väg att marschera mot Paris för att återinsätta kungen på tronen. Och att det kunde hända vilken dag som helst nu ungefär. Så hysteriska var de här ryktena. Då var ju många förstås som ville ta till vapen och bekämpa de här fientliga arméerna. Men visst var det så att bland annat då Marat, som är en av de ledande i övervakningskommittén, argumenterar för att man måste göra sig av med förrädarna som satt bakom galler först.
Jo.
Om man ska få in Marat i det hela, den här journalisten som vi har pratat om tidigare.
Ja. Ja, så är det. Han är ju verkligen en av de starka agitatorerna här.
Någonstans har jag ju sett att det har beskrivits som att det är farligt att dra iväg med alla vapenföra män bort mot fronten samtidigt som man lämnar kvar en trojansk häst inne i Paris. Alltså, vi har ju alla de här fienderna som sitter i fängelse. Och tänk om de blir utsläppta på något konstigt sätt under tiden som ingen är här och kan försvara stan.
Mm.
Då spricker ju allt. Då tar de ju över allt för oss.
Just det.
Och därför måste vi göra oss av med dem. Det är väl det som är grunden till de här folkdomstolarna och att man börjar döma folk.
Mm, ja, men det är väl förklarat, verkligen. Den 2 september så började de alltså döma tre dagar senare, när kalendern visar 5 september, då är det över 1000 av fångarna som dömts till döden. Det säger sig självt att här jobbar vi med stor effektivitet.
Klubban slår i bordet så det bara smäller om och till att så bara pang, det är du klar, pang.
Ja, det är ett väldigt klubbande. Men samtidigt, domarna dokumenteras noggrant. Och som Ekervall skriver i sin bok så det är fortfarande utbildade och respektabla borgare, om än politiskt radikala, som håller i och planerar de här rättegångarna. Det är inget pöbelvälde, septembermorden, nej, som det här handlar om. Utan snarare så är det som att situationen på Paris gator var lugn i september 1792, trots att den här klubban går som, jag vet inte vad som går fram och tillbaka, så whack-a-mole på... Ja. Gröna Lund kanske.
Men jag har gjort en liten notering här om att det är ett ganska smickrande sätt att beskriva det hela som Ekervall gör. Nämligen att varje enskilt fall som finns upptaget på listan över de gripna diskuterades innan dom fälls. Ja, så kanske det var, men det här är ju överilat och summariskt på något sätt.
Mm.
Åtminstone enligt andra författare och uppslagsverk så det är korta, ganska snabba domar. Det är inte jätte genomtröskat här.
Man får överklaga, gå till andra instanser. Nej, det är klart att det är summariska rättegångar som dessutom är politiskt motiverade. Det är ju inget snack om saken.
Och utförda i någon form av paniktillstånd, känns
ja,
det som.
Ja, verkligen. Rädslan är ju den dominerande känslan här. Och det finns också ett annat drag i septembermorden som är svårare att försvara än vad de politiska domarna kanske är, nämligen att man ger sig på Paris prostituerade den 4 september samt på de pojkar och flickor som är intagna på uppfostringsanstalt den 5 september. Det handlar alltså också om att människor som tror sig kunna skapa ett mer moraliskt riktigt samhälle gör det genom att utrota vad de bedömer som omoraliska inslag, prostituerade kvinnor och ungdomar på glid. Och det är ju ett tydligt varningstecken för vart det här samhället är på väg.
Ja, att upprätta någon form av moraliskt dygdemönster i samhället genom att ta koll på alla som man inte tycker är moraliska, det är ju i sig en ganska omoralisk handling.
Och moral och dygd är ju så svåra begrepp, alltså det är ju glidande det här. Och ja, när vi kommer in mer på Robespierre kommer vi se utmaningarna i någon sorts rättskipning utifrån dygd.
Den 20 september dock, samma år här, 1792, då hände det något som kommer att förändra hela situationen. Trycket kommer att lättas genom att lyckan helt enkelt på slagfältet skiftar, kan man säga. Vi har ju den preussiska fältherren som sagt, Braunschweig. Han betraktas ju här som Europas främste och mest kompetente general under den här perioden. Han för ju dock krig på samma sätt som alla fram tills nu har gjort egentligen. Det vill säga begränsade krig med yrkessoldater. Och krig kunde ju ticka på i olika hörn av Europa utan att det påverkar den inhemska situationen allt för mycket för de som inte bodde där kriget var tidigare.
Om man inte bodde i Flandern så var det ganska lugnt.
Ja, det var ju ofta krig, ja. Men det var ju, alla andra kunde kriga och vara i krig samtidigt ja. Som det var lugnt om man krigade i Flandern.
Just det.
Och det var ju så det hade varit.
Ja.
Mycket, ja, det är klart, 30-åriga kriget var ju... Men för oss svenskar var vi ju... Det tickade ju på här. Det var inget krig här då, utan det var ju den ju.
Nej, så är det. Sen påverkades man ju av 30-åriga kriget ändå. Det var
positivt,
en annan,
ja.
Ja.
Det får man väl säga, bara rasa in massa pengar man kunde bygga slott för.
Ja, en och annan svensk soldat gick ju under i Tyskland också.
Jo, så är vi ju alltid.
Sen blev förstås de ju mer och mer ersatt av tyska legoknäktar varefter det gick, men...
Ja, och då påverkas man ännu mindre.
Ja.
Ja, vad jag försöker få fram är ju då att krig i regel var en begränsad verksamhet utförd av professionella människor, inte i jättestor skala nödvändigtvis. Det finns undantag som sagt.
Mm.
Och vi kommer att komma in på hur den franska nya staten här kommer att hantera krig vartefter under 1793. Den franska revolutionsstaten här kommer ju, eller republiken som det är numera, kommer ju att hitta en annan lösning på det där sen. Det totala kriget för girondisterna så var ju kriget nu i alla fall på liv och död helt enkelt. Vann man så skulle ju hela Europa och historiens gång ändras. Då skulle ju folken ha blivit befriade från sina tyranner, tänkte de, alltså monarkerna.
Mm.
Och förlorade de så skulle det där vara lika med totalt nederlag och revolutionen skulle dö och allt man hade kämpat för var förlorat.
Så det är mycket som står på spel här.
Ja, i deras värld så är vi ju där. Och det är inte säkert att Braunschweig tänkte det, att det var, att det var så nödvändigt att det skulle gå åt ena eller andra hållet.
Nej, men när man snackar om slag och när man snackar om uppgörelser i krig så vill man ju alltid håsa upp det genom att säga att här stod allt och vägde.
Mm.
Och i alla fall i Girondens historieskrivning så stod allt och vägde då.
Ja, så var det. Och den franska arméns professionalitet, den var ju också ganska begränsad vid det här laget eftersom många av de adliga officerarna som kunde det här,
De hade ju schappat
och försvunnit. Men vad de hade var ju kampvilja och entusiasm, de som var kvar.
Många frivilliga garden och så i början av kriget här.
Militärhistorikern J.F.C. Fuller, han skrev då om Braunschweig i sin bokserie De avgörande slagen så här. Braunschweig var en beläst, högt kultiverad pedant. Försiktig, noggrann och med en benägenhet att undersöka varje problem så in i minsta detalj att själva problemet försvann ur sikte. Hans ryktbarhet var till stor del grundad på 1787 års fälttåg i Holland, eller Flandern då. Detta var så fullständigt oblodigt att det i samtidens ögon framstod som en förebild för fulländat fältherrsnille. Och så var faktiskt fallet eftersom Braunschweig, likt en skicklig schackspelare, kunde förutse varje drag inom den metodiska krigföringens snäva gränser så länge hans motståndare iakttog alla regler.
Kan du repetera det här som hur han löste problem? Han granskade problem i sån detalj att de inte var problem längre.
Ja, det var nog, men han missade vad själva problemet var för att han zoomade in för mycket på detaljerna, verkar som.
Just det, för jag kan ju, det där känner jag igen mig i ibland, att, men när man går in i problem och börjar granska detaljer i problemet så gör man ju ofta problemet större, tycker jag.
Ja, det kanske var det som hände.
Ja, ah, okej. Okay. Ah, ja.
Han hade ju ganska svårt också att se att motståndarna kunde drabbas av problemet. Han tänkte bara att han själv hela tiden hade problem.
Ja.
Så att han är lite av en pessimistisk natur också.
Okej, okay, ja.
Ledaren för de franska arméerna vid det här laget var ju då Dumouriez.
Dumouriez.
Jag tror man uttalar det så.
Just det.
Det var han som tidigare hade varit utrikesminister i den här Girondist-regeringen som kungen hade tillsatt för att han ville ha krig.
Just det, men sen hade både han och inrikesministern sagt upp sig eftersom Monsieur Veto inte ville dra tillbaka sitt veto.
Just det. Dumouriez är 53 år vid det här laget och han anser sig själv då vara den bästa och största fältherren i hela Europa istället.
Ja.
Det var mest han själv som tänkte det, men ja, det säger någonting om hans självförtroende. Och revolutionen ser han ju till stor del som en språngbräda för den militära karriären. Det är han i och för sig inte ensam om. Utan det var många som tänkte så. Fuller, han menar att Dumouriez var en totalt principlös opportunist. Och han har ju någon gång sagt då, Dumouriez, att för att rädda den franska monarkin och besegra jakobinerna så behöver man bara bli som dem. Man behöver bli en jakobin. Och sen använder man deras metoder mot dem själva.
Mm.
Det är ju ganska, vad ska man säga, då har man ju inte ett stort principproblem.
Nej, och då är man ju direkt i den här utmaningen att när man slåss mot monster så är det lätt att bli ett monster. Om man nu tycker att jakobinska principer är ett monster här.
Men det här tror jag inte att Dumouriez tyckte var något problem heller.
Nej. Om man är en skamlös opportunist så tycker man ju sällan det.
Fuller skriver också: i fält var han helt utan fruktan, tog lätt på svårigheter, uppvisade oförtröttligt flit och ägde den mest dyrbara gåvan av alla, förmågan att entusiasmera sina män. Han var en lysande och begåvad militär hasardspelare, fantasifull, snabbtänkt, förutseende och lika optimistisk som Candide.
Oj.
Ja, Candide är ju...
Ja, det är Voltaire.
Ja. Och det är ju vid Valmy den 20 september som... det kommer att, ja, så himla mycket grejer händer inte, men det kommer att...
Ja, men viktigt är det ju, det som händer i Valmy i alla fall.
Verkligen. Det är här de här två sidorna kommer att ställas mot varandra, de här två arméerna. 34 000 preussare och 36 000 fransmän. Och det här är ju en bit in i Frankrike, så nu tågar man ju på här från de allierade monarkiernas håll.
Ja, så är det. Preussarna hade ju ganska enkelt kunnat skära sig djupt in i Frankrike. Verdun var taget i början av september och det såg ut som det kunde bli precis som kungen och drottningen hade önskat, att revolutionen ganska snabbt skulle falla för utländska härar. Faktiskt var ju segervissen sådan att franska adelsemigranter tågade med preussarna. Ibland den preussiska numerären återfanns kungens egen bror till exempel. Och i mitten av september då så stod man 3 mil ifrån Reims, 15 från Paris, och det är där man kommer stöta på patrull.
Ja, i form av Dumouriez armé här.
Mm.
Men det är ju inte ett slag som nu kommer utspela sig faktiskt.
Vad är ett slag?
Ja, alltså ett slag brukar man väl ändå anse är när infanteriet, eller åtminstone kanske kavalleriet, på något sätt brakar ihop. Här är vi ju mer, det är klart, det är på något sätt ett slag. Det är en artilleriduell brukar det beskrivas som.
Just det.
Så det drar ju folk här, va? Det skjuts ju med sin tids mest kraftfulla kanoner mot den andra sidan.
Yeah.
Men utgången kommer ju bli helt avgörande, även om det inte är några soldater som brakar ihop. Fuller kallar ju Valmy för den franska revolutionen och Napoleontidens maraton.
Mm.
Och det är ju sant på sätt och vis, alltså, för att om det här går åt skogen, om de retirerar, om de förlorar eller på något sätt inte lyckas som de gör här, då kommer ju Braunschweig kanske, i alla fall kan man tänka sig teoretiskt, att då fortsätta marschera vidare mot Paris. Och där kan ju då vad som helst hända, särskilt som det inte finns något härläge utanför Paris.
Och det är därför som Monsieur Veto har lagt sitt veto mot härlägret.
Just det.
Så det skydda Paris mot Braunschweig.
Ja, det är som du säger, att det skulle kunna bli som de hade hoppats här, kungafamiljen. Men det blir det alltså inte, det kan vi avslöja redan nu. Braunschweig hämmas ju dock av att han har sin enfaldige kung Fredrik Wilhelm den andre ständigt närvarande på det här fältåret också. Mm-hmm. Och Braunschweig är ju då en preussisk general, och en sån ifrågasätter aldrig sin kungs beslut, hur korkade de än kan tänkas vara.
En rätt sträng hierarki.
Ja. Den franska arméns center kommer ledas av en general Kellerman. Det är samma person förut som via borgmästaren då i Strasbourg beställde den här kampsången som sen blev marseljäsen.
Just det.
Så Kellerman har ju det på kontot också. Mm. Förutom att han då vid en höjd, vid en väderkvarn, försvarar den franska republiken med sina 40 kanoner har han. Och de kommer utsättas för tung artillerield från preussarnas 58 kanoner. Enligt Dumouriez så avfyrades mer än 20 000 projektiler från båda sidor här. Och för de som var där så var det ju förstås ett öronbedövande dån hela tiden. Göte till exempel som var där, han säger att beskjutningen och ljudet var så häftigt att den inte går att beskriva helt enkelt.
Ja.
Vi återkommer kanske till vem Göte var snart.
Ja, vi kan väl säga att Göte är sin tids och nästan alltids stora litterära geni. I alla fall om man frågar Stefan Zweig. Johann Wolfgang Göte, han är mer än preussiska hären, och det är ju en otrolig fröjd och lycka för oss att vi har Göte på plats där.
Ja, det är härligt. Det är också härligt att vi hade två avsnitt ändå här som har gått nu fram till nu utan att Zweig har kommit på tal, men nu fick det räcka. Ja.
Vilket är ironiskt eftersom Stefan Zweig har skrivit en bok om Marie Antoinette.
Ja, precis.
Men jag har inte hunnit läsa den boken.
Nej.
Så att det får stå okommenterat.
Braunschweig hade ju räknat med att fransmännen skulle retirera här förstås då, när de utsattes för det här mördande kanonskjutandet.
Mm.
Men det gjorde de inte. Och motvilligt då så fullföljer han sin plan att ändå anfalla. Det står där och river sig över. Det var väl tusan, de backar inte. Jaha, ja. Nu ska vi se, och så tittar han väl på sina anteckningar. Nästa punkt här är ju då, jaha, då ska vi gå till anfall förmodligen här, var det tänkt. Jaha, och så ger han order om anfall, men han vill ju i själ och hjärta inte riktigt göra det här. Nej. För det är ju liksom inte så det var tänkt. Och så riktar då fransmännen in sitt artilleri mot de här framryckande preussarna. Och det är ungefär en kilometer mellan arméerna. Efter bara 200 meters marsch så ger Braunschweig order om halt för de preussiska leden. De har tappat ordningen i sina prydliga linjer på grund av det här franska artilleriet, och det klarar inte Braunschweig. Han ser det, oj nu blev det oredigt här.
Och folk, ordningstänkandet.
Ja visst, och folk drar här nere nu. Det här var inte så det skulle vara, så han drar tillbaka dem. Och så tittar han imponerat på det franska infanteriets orubblighet, och så ser han ju också det franska kavalleriet står redo lite längre bak. Och så säger han till dem som står runt omkring: mina herrar, ni ser vilken sorts trupper vi har inför oss. De där fransmännen väntar bara på att vi ska rycka fram innan de stiger till häst och anfaller oss. Och sen kallar han till krigsråd, och med myndig stämma så låter han sin kung också få höra: här strider vi inte.
Han kommenterar lakoniskt: hier schlagen wir nicht.
Just det, det är lite snyggare med tyska.
Vi har inte övertaget här. Han skär direkt till pudelns kärna, vilket var den övergång jag hade förberett för att få komma in på Göte sen. Men nu har vi med Göte där. Jag vill göra en larvig populärkulturell jämförelse, nämligen den här scenen ur den sjätte Star Wars-filmen där Obi-Wan meddelar Anakin om att det är lönlöst med att försöka med en offensiv eftersom han har the higher ground. It's over, Anakin. I have the high ground. Han har topografin på sin sida. Det är: Anakin, du kan inte försöka. Du kommer bli besegrad. Nu var Anakin lite mer hetlevrad än Braunschweig. Han har inte ifrån sig sin ljussabel och sa: ja, du har rätt. Här står jag inte. Så är det. Goethe var alltså inte soldat, men någon slags kommentator kan man säga. Och det är ju fint att få läsa lite Goethe. För han skriver ju om situationen i härlägret efter den här sammandrabbningen då. Då natten bröt in samlades vi i en klunga. Man kunde inte, som vi annars var vana, tända någon eld. De flesta teg. En och annan talade, men hade ingenting förnuftigt att säga. Slutligen bad man mig säga vad jag tänkt om det hela, ty jag hade tidigare livat dem med mina funderingar. Nu sa jag: från denna plats och denna dag utgår en ny epok i världshistorien.
Det där känns ju som något som antingen är tillrättalagt i efterhand, vilket det mycket väl kan vara, ja. Eller så är det något som man slänger sig med i olika stunder. Bara, ja, det här är världshistoriskt, för att det kanske inte är det. Om han nu satt där vid elden verkligen och sa det här, så är vi oerhört skarpsynt.
Ja, det är det. Jag vet inte när Goethe satte sig ner och sammanställde sina anteckningar ifrån det här fälttåget. Det är ju mycket möjligt att det kommer i efterhand. Men det är också lite grann: varför ska man in i den hästens mun och hålla på och gräva? Här kan Goethe gott få vara klärvoajant för min del. Varje gång man säger det är ju lite överord, men typ ändå sant. Alltså, när man utgår från en enda händelse och pekar på att nu lever vi minsann i en ny epok, så funkar det väl inte. Men att preussarna inte vågade gå till attack eftersom att riskera ett fältslag var att riskera förlust, och att riskera att revolutionssinnade kanske i Tyskland eller i andra europeiska länder skulle vädra morgonluft, det är ju avgörande. Och inte minst är det här avgörande eftersom den push som det gav revolutionsarmén, så den franska arméns självförtroende, det går knappt att kvantifiera.
Nej.
Nu vet man att man kan vinna över de här utländska härarna.
Ja, det blir ett oerhört självförtroende lyft här, och hela Frankrike kan ju andas ut ett tag efter det här. Artilleribeskjutningen ledde till att fransmännen förlorade omkring 300 soldater bara ändå i en sån här världshistorisk drabbning, och preussarna 184 stycken.
Ja.
Men preussarna har också i sina läger drabbats av en hel del sjukdomar, och det är försörjningsproblem och allt det andra som vanligen medföljer. Så att deras reträtt blir ju hela vägen ut ur landet sen egentligen, kan man säga.
Ja.
Men där du tar upp det här med att, alltså, risken av ett nederlag, de konsekvenserna som uppstår av en sån sak skulle ju vara kunna bli förödande, som sagt, på hemmaplan. Det ser illa ut att vi inte kan... Det är bättre att inte ha slagits än att förlora. även om det här också blev på sätt och vis en förlust. Någon som inte nöjde sig, det var de Murier.
Nej.
Som kommer att invadera och erövra Belgien under 1793 också.
Mm.
Mer med honom senare kanske framöver.
Han har inte helt dansat ut ur den franska revolutionen än.
Nej, inte än. Han har en uppgift till att spela. Men man kan ju säga också att om den här situationen så sa han det att nationen hade denne general att tacka för sin frihet och hela sin ära. Skrev han om sig själv då i en broschyr 1795.
Det är snyggare om någon annan säger det.
Ja, det är det ju. Men någon måste säga det, tänkte han.
Ja.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Efter de här septembermorden så konstaterar en Paris-tidning högtidligt: det finns ännu ett fängelse att tömma.
Mm-hmm. Det gjorde det också.
Ja, och de rubrikerna syftar ju då på tempeltornet där kungafamiljen sitter.
Medborgare kapé.
Ja, just det, för nu är han ju avsatt och inte kung längre.
Nej.
Vi har inte glömt bort honom, utan vi tar hand om honom nu här.
Ja.
För det var ju så att när de fientliga arméerna retirerade efter Valmy, då liksom lättade ju hotet mot Frankrike och Paris ganska dramatiskt. Mm. Och det var ju skönt för alla.
Jag vet en som det inte var skönt för.
Precis, kungen. För han hade ju suttit där som någon slags gisslan. Mm. Ifall allting gick på örat och de kom fram till Paris, då kunde man kanske ha honom som någon slags förhandling. Bara, ni får honom om ni låter bli och lägga stan i aska här. Men nu, vad ska man med honom till nu egentligen?
Nej.
Är det där man börjar undra där. Däremot så verkar ju då intresset för vad som hände med kungen hos invånarna i Paris var ganska svalt. Åtminstone enligt Ekvald och vissa andra författare. Det verkar inte som att det var inte så att folk på gatorna gick runt och ropade efter kungens avrättning eller sånt där. Utan de hade andra bekymmer.
Ja.
Oftast,
brödpriset oftast var ju där, ja. I regel det som upptog 95% av deras uppmärksamhet.
Han kanske kunde få sitta där i sitt torn och spela kort och lära sonen geografi och sådär. Det var det han gjorde. Eller så kunde han dö. Det brydde sig väl inte de flesta om.
Nej, det är lite grann vilket som. Den stora grejen var när han blev av med makten.
Ja.
Huruvida han lever eller inte, det är väl inte det mest centrala.
Men det verkar ju som att för politikerna och somliga journalister då, så, ja, de radikala, så hade ju ett symbolvärde vad som hände med honom.
Mm.
Och man drar igång en rättegång mot ex-kungen, medborgare Capé, i nationalkonventet den 11 december. Det blir alltså inte en vanlig rättegång då, utan det blir i konventet.
Det förekom ju de här rättegångarna i konventet. Mm. Det där är alltid lite svårt att förstå vilka rättegångar som äger rum var och av vilken anledning. Men absolut, kungen står där inför konventet. Och hans försvar, det påminner i alla fall mig om de råden som Shaggy ger Rick Rock, om du kommer ihåg den gamla hitten It Wasn't Me.
Nej, det kommer jag inte ihåg riktigt, men jag kommer ihåg låten. Förtals.
Ja, det var ju en riktig sommarhit där på 90-talet. En av Michael Jacksons favoritlåtar för övrigt. Rick Rock, som då sjunger, det är ju Shaggy mer, han boastar ju.
Ska man säga vad åtalet bygger på först bara? Så att man vet vad jag för råd han får här mot det här. Åtalet gäller ju konspiration mot nationens frihet.
Just det. Det är det han är åtalad för. Rick Rock, det är ju helt annorlunda där. Han är ju förtvivlad eftersom hans flickvän har avslöjat en otrohetsaffär. Och då vänder han sig till Shaggy. Och då får han, som vi väl alla vet, rådet att säga It wasn't me. I don't know what to do. So it wasn't you. Men hon såg oss på diskbänken. Det var inte du. It wasn't me. Hon såg oss i soffan. Det var inte jag. Hon såg oss i duschen. Och så vidare. Käget säger bara neka. Ludvig, vi har här brev tagna från ditt eget kassaskåp. Nej, det var inte jag.
Nej.
Men du har ju skrivit under själv. Det här är ju din signatur. Det var inte jag som gjorde det. Och så vidare.
It wasn't me, fast på franska.
Exakt. Och när jag för första gången i mitt liv faktiskt googlade och läste texten till It wasn't me, då märkte jag att Rick Rock i låtens avslutning faktiskt säger att Shaggys förslag inte verkar vara så bra. Och att han istället bara ska be om ursäkt till sin flickvän.
Ja.
Det hade sannolikt varit en bättre strategi även för Ludvig. För samtliga närvarande ledamöter menar att kungen har gjort sig skyldig till just brott mot nationens frihet. Sen finns det ju faktiskt lite fler udda turer där. Det är några som tycker att det här borde ju läggas ut till folket, att man ska få rösta om huruvida kungen är skyldig och så. Men det stöttades bara av en tredjedel av kammaren. Istället så måste kammaren enas om, okej, han är skyldig, men vad ska vi ha för straff?
Ja, omröstningen är den 15 januari 1793 då. Och det är 39 ledamöter som är frånvarande också. Mm. Så det är 707 stycken som är där.
Så många var sällan i konventet, ska vi säga.
Nej, precis. Men nu var de där och ingen av dem röstade för att fria honom.
Nej.
Så att den här it wasn't me-taktiken, den sprack.
Ja, den gick helt fel för honom.
Men sen var det då det här med straffet som sagt. Mm. Och då skulle man rösta om dödsstraff eller inte, och där blev det ju riktigt jämnt.
Mm. På samma sätt som svenska budgetar, ministrar och motioner avgörs med en enda rösts marginal hela tiden i Sveriges riksdag.
Mm.
Så vad händer i nationalkonventet?
Den jämförelsen hade ju inte alls jag tänkt jag också.
Nej, den är ganska uppenbar nu för tiden.
Den är det. Men vi får se efter valet, då kanske är en annan situation.
Precis.
Här är det så att ja, ni vet ju hur det går. Han blir ju dömd till döden.
Så är det.
Med en röst. Det är ganska lite ändå.
Det är ganska lite. Sen kan man väl direkt poängtera att Ludvig den 16 var bra mycket mer skyldig än många andra som hade avrättats månaderna innan. Han har ju konspirerat mot nationens säkerhet.
Ja, det har han faktiskt gjort ganska mycket. Maria Antoinette, hon hade ju helt isolerats från vad som hände med kungen under rättegången. Hon hade fått veta att det var en rättegång, för han hade lyckats förmedla till henne vid något tillfälle. Men det var så att hon inte visste någonting om vad som pågick under rättegången. Men någon ansvarig människa över det här tempeltornet verkar ha förbarmats över henne och placerat en tidningsförsäljande pojke i närheten av tornet där hon var ute och gick på promenad ibland.
Mm.
Och den 20 januari kunde hon då höra den här pojken ropa: nationalkonventet har beslutat att Louis Capet ska straffas med döden. Avrättningen ska äga rum 24 timmar efter att fången meddelats dom. Och det var så hon fick veta det här om.
Ja, just det.
Och runt klockan 8 på kvällen så får hon och barnen träffa Ludvig. Men det får de inte göra enskilt förstås. Utan det står ju vakter runt omkring där. Och nationalgardisterna, de ser på här under tiden som de kramar om varann. Och Ludvig, han försöker trösta dem genom att säga: vi ses klockan 8 imorgon bitti igen. Vilket de ju inte gjorde alls det förstås. För klockan 6 den 21 januari, vilket är en dimmig morgon, då hämtas han. Och enligt ett vittne som då var i Marie Antoinettes våning, så ska hon ha skakat av gråt och fallit på knä inför sin son, som hon därmed då hyllar som sin nya kung, Ludvig den 17.
Just det.
Avrättningen sker ju klockan 11 på förmiddagen.
Och kungen, han blir ledd upp på schavotten där den här giljotinen står. Han får sina händer bakbundna. Och
med,
sitt
med nästuk tydligen.
Just det, det är ju en intressant detalj, precis. Och sen får han sitt hår avklippt. I bakgrunden hör man trummor som bank, bank, bank. Trummar. Kungen, han börjar diktera ur Bibeln och säger: förlåt dem, ty de veta icke vad de göra. Någon gör en signal till trumslagaren: trumma hårdare. Och man dränker ljudet så att kungens sista ord inte ska höras.
Ja, det är ju tanken. Dick Harrison, han har ju i sin bok om franska revolutionen ett utdraget citat ifrån en person som var med och förde kungen till giljotinen. Och jag tänkte, kan man ta lite citat från det här? Jag sitter och håller i boken här nu. Vägen som ledde till chavotten var synnerligen gropig och svår att gå på. Kungen blev tvungen att luta sig mot min arm, och att döma av den långsamhet med vilken han tog sig fram trodde jag en stund att modet höll på att svika honom. Men jag blev överraskad när vi nådde fram till det sista steget. Jag kände att han släppte min arm och såg honom med ett kliv överbygga hela chavotten, och med sin blotta närvaro tysta 15 eller 20 tumslagare som stod mitt emot mig. Med en röst så hög att den måste ha hört hela vägen till Tornatbron hörde jag honom tydligt uttala dessa minnesvärda ord. Jag dör oskyldig till alla de brott jag anklagats för. Jag förlåter dem som har orsakat min död, och jag ber till Gud att det blod ni tänker låta flyta aldrig kommer att hemsöka Frankrike. Och sen klappar ju den här bilen ner över huvudet på honom. Och det är klart att den här karen som beskriver det, han stod ju närmare.
Ja.
Så för honom hördes ju det här troligen då bättre.
Och det finns ju väldigt många final words, de här sista orden bevarade, eftersom de flesta säger någonting på vägen till chavotten eller i chavotten. Så att det där ser jag fram emot, att få avhandla vad alla de här som kommer möta sitt öde i giljotinen faktiskt säger.
Ja.
Men Ludvig den 16 avslutar med att säga att han är oskyldig. Det var han inte.
Nej, och hans hopp om att det blod som de nu skulle låta flyta inte skulle drabba Frankrike, det stämmer inte heller.
Nej, det stämmer heller inte. Det här är ju en viktig händelse, även om det kanske var oväntat svalt intresse för ute på Paris gator. Eller när det väl var dags för avrättningen så var det väl fullt med folk där som tyckte att det här var ett intressant spektakel såklart. Men det här innebär ju att de franska revolutionärerna är kungamördare.
Ja.
Och det kommer vi ha med oss framgent härifrån. I alla utländska furstars ögon så är fransmännen kungamördare.
Det är ju en, jag vet inte om han är friherre eller vad han är, men det är en svensk herre som heter Ribbing som står med i den här folksamlingen och hurrar.
Mm.
Han var ju med och sköt Gustav III också för övrigt.
Mm.
Ett halvår tidigare.
Just det.
Och han gjorde sig ju ett namn i Paris som kungamördaren också. Ja. Så han passade in bra där i det där gänget.
Okej, okay, jag tänkte lista några namn för dig, Daniel.
Mm.
Vi har svensk country och Söderorts mest notabla framgångssaga David Richard. Han ska med.
Jag sitter här som en fågelholk.
Gabriella Pichler.
Fortfarande helt okunnig.
Eller Pilcher. Ja, Pichler har skrivit. Den svenska regissören som bland annat har gjort den magiska filmen Amatörer.
Det här är spektakulärt i sig, alltså att jag inte har en aning om vad jag pratar om fortfarande på något sätt.
Hon ska med i alla fall. Martin Schibbye.
Nu, det här känner jag igen. Han vet ju om det.
Svensk journalist, mest känd för att han blev kidnappad i Etiopien. Han ska också med.
Ett och ett halvt år efter det så stod han ju i folkhavet på Bråvalla-festivalen och jag smög fram och stod i närheten bara för att betrakta han.
Ja.
Det låter ju väldigt skumt när jag säger det, men du vet hur det kan vara, bara han känner jag igen, jag måste kolla. Ja, just det. Han var känd mer för att han åkte fast i Etiopien där.
Vilka är de här människorna?
De är journalister.
Ja, nej.
Eller nej, det var inte.
David Richard är countrymusiker.
Ja, just det. Ja, nej, jag ser inte någon koppling här.
De är såklart Robespierre-prisvinnare. Tidigare känd som Jan Myrdals lilla pris.
Ja.
Systrarna Märak, de har också förärats med priset. Däremot de vägrade ta emot det eftersom de menade att Jan Myrdal var homofob. Någonting som han såklart häftigt dementerade på sitt oefterhärmliga sätt. Han var inte homofob, de hade missförstått allting.
Mm-hmm. Det var ju ofta så med Janne, va? Att alla andra missförstod allting.
Jep.
Utom han.
Nu ville systrarna Märak inte ha med Robespierre heller att göra eftersom varken Myrdal eller Robespierre passade in på deras queer-feministiska kamp. Det är inte den vanligaste kritiken som har lyfts mot Maximilien Robespierre.
Nej, det är inte.
Det brukar istället vara den att Robespierres radikala övertygelser fullkomligt förkroppsligar skräckväldet. Men, vilket är anledningen till att jag överhuvudtaget börjar prata om Jan Myrdal, så har också Robespierre inom vissa kretsar av den intellektuella vänstern snarare sett som en stor idealist och, som Gunnar Arteus skriver, något av en tragisk personlighet. Robespierre är nyckelspelaren i den här liksom, skedet av revolutionen som har fått ge namn åt den här serien i podden, den här följetongen, och som vi på riktigt kommer komma in på nu. Vem var Maximilien de Robespierre? Ska vi ge en liten biografi?
Ja, han var född 1758 och var alltså 31 år 1789 när den första revolutionen bröt ut.
Just det.
Och när han själv kom in i hetluften 1792-93 så är han 34-35 år.
Just det, han kommer från Arras i allra nordligaste Frankrike. I äldre tider hade det faktiskt varit nederländskt och då på medeltiden fungerat som Europas tapethuvudstad.
Mm.
Robespierre var liten till växten och hade smala ansiktsdrag som kom att urholkas allt mer i takt med att revolutionen pågick.
Konstant blek. Hans pappa var ju vad man finkänsligt brukar kalla för en fuck-up. Han ställde till det hela tiden för sig själv och andra. Han lämnade ju frun och barnen i flera månader. Sen dök han upp hip som happ och sådär hos släktingar för att låna pengar. Maximilian var äldsta barnet av fyra. Han var 6 år gammal när mamman dog. Pappan tog ju inte mer ansvar då direkt. Utan istället så delades barnen upp då. Där bröderna fick bo hos mormor och morfar och systrarna hos en faster. En artikel i Världens historia beskriver det som att från den ena dagen till den andra förändrades han från en sorglös och livlig pojke till en vuxen och bekymrad liten man. Han undvek andra barn och föredrog att stänga in sig med sina modellhus och sina sparvar och duvor, hans enda riktiga vänner. Men han satsade hårt på skolan och att lyckas i den, kanske som någon slags mål att väga upp sin misslyckade far då.
Just det, för i sin hemstad så blev han ju redan som mycket ung jurist en mycket framträdande personlighet. Han var ledare för olika akademier, ansedd och respekterad. Han var faktiskt precis den typen av människa som fick åka till Versailles när generalständerna för första gången på århundraden skulle sammanstråla. Och det var ju precis det du sa inledningsvis, om jag inte kommer ihåg fel, att han var med i revolutionen redan 1789, men utan att spela någon egentlig roll där. Det finns minst två jämförelser man kan göra mellan Robespierre och Margaret Thatcher. För det första så var de båda helt övertygade om det rätta och riktiga i sina egna övertygelser, även när en majoritet av människor försökte övertala dem om motsatsen. Men den likheten som gör att jag för henne på tal är att Robespierre likt Thatcher inledningsvis fick se sitt arbete som agitator försvåras då han hade en hög och pipig röst.
Mm-hmm.
I nationalförsamlingen stod hundratalet ledamöter med stentors röst. Ett ord som jag lärde mig alldeles nyligen. Det är efter grekernas herald, herald i det trojanska kriget, stentor. Stentor? Det betyder alltså att man talar högt och kraftigt. Som en, vad jag antar är en myt om Robert Plant, sångaren i Led Zeppelin. Det brukar sägas att det spelade egentligen ingen roll när PA, att högtalarna dog under en Zeppelin-konsert, för då kunde Robert Plant bara sjunga högre.
Det här kan ju inte vara helt sant.
Nej, det tror jag inte. Men det var mot sådana högljudda typer som lille svage Robespierre kom att stå. Och det var ju inte lätt.
När han var med där 1789 får man komma ihåg att han bara är en av många. Det är 578 representanter för tredje ståndet.
Mm.
Och han var ganska nervös när han skulle hålla sina första tal där i riksdagen innan det ens blev en nationalförsamling. Mm. Det är ju särskilt då när man har den här pipiga rösten kanske. Han framstod ju som helt uppriktigt bekymrad när han pratade om de fattigas situation.
Mm.
Och den här Mirabeau som var en av den tidiga revolutionens starka män har ju då sagt att han kommer gå långt eftersom han tror på det han säger.
Just det.
Och det kan man aldrig ta ifrån Robespierre i alla fall. Att han trodde alltid på det han sa.
Nej.
Och han vurmade ju och så för de svaga.
Mm, det gjorde
han. I Arras så hade han ju försvarat många av de som egentligen inte hade råd med arvode till en advokat och sådär.
Mm.
Och så var han ju uttryckligen motståndare till dödsstraff också, vilket är en ironisk, en historisk ironi av astronomiska proportioner förstås. Men han tyckte att inte ens skurkar och mördare förtjänar att dödas.
Mm. Men den lagstiftande församlingen grundades, då var Robespierre inte valbar eftersom han hade suttit i nationalförsamlingen. Han valde dock att stanna kvar i Paris och inte åka hem till sin nordfranska hemstad och kom genom sitt arbete i Jakobinklubben att successivt utöka sitt inflytande. När nationalkonventet övertar det lagstiftande arbetet, då är Robespierre ledare för Paris delegater i Jakobinklubben. Han kliver alltså in på nytt i det formella, eller vad man ska kalla det, politiken i den lagstiftande församlingen med ett stort ansvar. Och han kommer bli Jakobinklubbens ordförande, och i perioder så har han talmannansvaret i konventet.
Ja, han har ju gjort en klassisk karriärresa här helt enkelt.
Ja. Det har han.
Och klättrat upp för trappstegen ganska metodiskt.
Ja, verkligen. När man försöker sätta fingret på vad Robespierre egentligen ville, så är vissa saker ganska enkla. Han ville ge på sitt sätt makten till folket, och han ville undanröja det han såg som ett hot mot det här. Men som Arteus skriver så är Robespierre också en visionär ideolog som i sina olika tal ger motsägelsefulla bilder av vad det egentligen är som han vill skapa. Arteus skriver, samhället kunde beskrivas som stabilt, fredligt och humant, men också som präglat av ordning, auktoritet, enhet och effektivitet. Hur är det stabila, fredliga och humana samhället som också är auktoritärt, enhetligt och effektivt? Det är inte helt lätt att få ihop i huvudet. Robespierre utmärks ju också av att han är en moralist. För honom är inte klass avhängigt av materialistiska förutsättningar, utan av en slags renhet. Det finns alltså de som är goda och de som är onda. Någonting som Ekevall kallar för skvallertanternas och skvallerfarbrödernas princip. Skräckväldets princip.
Ja, men Ekevall är ju också en fan av Danton.
Ja.
Och därmed blir ju Robespierre någon som man inte håller på direkt. Men jag håller med Ekevall om att Danton har ju en mycket mer... Han är mer likeable om man säger så.
Så är det ju. Han, för att parafrasera Göran Persson, man kan ta på Danton.
Ja.
Robespierre är ju lite grann som en tvål. Det är inget tydligt mänskligt där framför honom.
Det är inte så smickrande för Reinfeldt, men det är ju...
Inga likheter, inga jämförelser mellan Robespierre och Reinfeldt i övrigt.
Förutom att man inte kan ta på honom.
Nej. Okej, det är inte smickrande. Förlåt. Eftersom Robespierre, till skillnad från någon med sammanhängande idéer som man kan fatta tag i, inte är ideologiskt stringent, så har Robespierres personlighet kommit att bli det som författarna fokuserar på. Arteus till exempel skriver, några egenheter i Robespierres kända beteende kan tjäna att belysa komplexiteten i hans personlighet. Hans livsföring var påfallande enkel, men han klädde sig med en utstuderad elegans, och han, som kanske främst var ansvarig för terrorn, tålde inte att se blod. Arteus har också med ett citat från Robert Roswell Palmer, en av de stora engelskspråkiga Frankrikeforskarna, om Robespierres persona. Det är ganska långt, men det är värt att läsa som en karaktärstudie. Palmer skriver då, han, alltså Robespierres, ansiktsuttryck var ofta leende, berättar hans syster. Men han var knappast i stånd till ett hjärtligt skratt. Han drack sällan vin, var ogift, kysk och en smula puritansk. Ständig reflektion gjorde honom tankspridd. Hans oförmåga att känna igen människor på gatan gav honom ett rykte om att vara högfärdig. I sällskap började han ohjälpligt tänka på annat, om konversationen fick karaktär av småprat. Han var upptagen av en inre vision, av tanken på fel och brister i samhället, vilka lätt borde kunna avhjälpas, och bilden av en värld utan grymhet eller diskriminering. Han var human till den grad att han ogillade dödsstraff. Han sympatiserade alltid med den svagare parten i en konflikt, och han trodde helhjärtat på jämlikhet. Robespierre hade en självrättfärdig och introvert människas typiska ofullkomligheter. Om någon var oense med honom såg han det helt enkelt som ett tankefel hos denne.
Men det här låter ju lite som Jan Myrdal också.
Ja.
Apropå det, att det är någon annan som har missförstått saken.
Just det, verkligen. Och Palmer fortsätter. Och när han kom i den situationen reagerade han antingen med att dra sig inom sin tankevärld eller med att ifrågasätta den andres motiv. Mm. Alltså, om du inte håller med mig, då har du fasen någonting lömskt i gärningen.
Ja, och det här är ju ganska obehagligt drag hos ja, alla politiker i så fall.
Verkligen. Jag är inte riktigt färdig, men jag är snart färdig. Så här. Han var snabb att anklaga andra för sådana egenintressen som han själv kände sig vara fri ifrån. En samordnad aktion i vilken han själv inte inbjudits att deltaga betraktade han som en intrig. Han ägde en inkvisitors dygder och fel. Fast än han älskade mänskligheten kunde han inte med sympati förstå vad som rörde sig inom dem som omgav honom. Slutcitat.
Nej.
Han är ju på ett sätt en vandrande motsägelse.
Ja, det är han ju. Han är ju inspirerad av Rousseau väldigt mycket som han hade läst under universitetstiden.
Mm.
Och då handlar det ju om folkens suveränitet. Regeringar är bara legitima när medborgarna bestämmer över lagarna och så vidare.
Just det.
Han är helt och hållet neddoppad i en tunna av Rousseau-tankar och sen går han runt och har dem och allt handlar om moral och dygd för honom.
Just det, Rousseau-tunnan.
Ja, det är därifrån han kommer. Jag sitter också och tänker på att om Robespierre är den som inte går att ta på, så måste ju då Bo Lundgren motsvara Danton.
Ja, och där finns det ju brister i jämförelsen.
Så himla jovialisk och charmig var ju inte Bo Lundgren.
Nej.
Bo Lundgren var ju en person som... Jag tyckte inte om hans politik, men jag tyckte om honom för han var levande. Det gick att ta på honom.
Å andra sidan har väl han fördelar som Danton hade brister också i.
På samma sätt som du en gång smög upp alldeles bakom Martin Schibbye på Bråvalla, så satt jag mitt emot Bo Lundgren i ett SJ-tåg en gång. Och jag satt och tittade på Bo Lundgren när han läste tidningen och tog upp sin dator och skrev lite grann. Uh-huh. Och det var inte en sån här strålande Gerard Depardieusk aura runt honom.
Men det var inte det.
Nej, utan det var en slätstruken herre som talade ganska vänligt i telefonen och såg ut att sköta sitt i lugn och ro.
Ja, han är ju långt ifrån en revolutionär också.
Ja, det får man ge honom.
Men Danton tillsammans med Robespierre och Marat i det nystartade nationalkonventet utgör ju en imponerande samling profiler i alla fall.
Oh ja.
Kanske som Hobsbawm kastar ur sig troligen den mest anmärkningsvärda församlingen i parlamentarismens historia.
Det är svårt att på uppstuds säga ja eller nej på den, men det är ju en stark uppställning.
Ja, det är ju bara de tycker jag.
Ja.
En av frågorna som delade konventet var ju det här om ex-kungen skulle leva eller inte, som vi pratade om nyss.
Mm.
Och berget med Danton, Robespierre och Marat, de ville ju ha kungens huvud på ett fat, eller i alla fall i en korg.
Just det.
Även fast Robespierre var motståndare till dödsstraffet. Han stod ju där och sa, Ludvig måste dö så att nationen kan leva.
Mm.
Och i nästa mening så sa han att han var emot dödsstraff för alla andra, apropå motsägelse.
Just det. Jag tänkte på det här att en enskild människa kan ha en enskild bestämd åsikt om Robespierre, men den kollektiva uppfattningen kommer ju förbli spretig om honom. På samma sätt som Gustav Vasa är landsfader och tyrann, så är ju Maximilien de Robespierre idealistisk fosterlandsvän och tyrann. Liksom, han har ju flera sidor som är svåra att liksom förena, tycker jag. Sen är det lite svårt för honom, inte bara för att han är mannen som bossar över skräckväldet, utan bara för att han är lite kall.
Lite kall, han är ju helt iskall, fast han har ju kollegor som är ännu kallare som vi kanske kommer till. Men han är också ganska fyrkantig, upplever jag det som.
Mm. Men då, det finns ju ingenting hos Robespierre som...
Inte särskilt munter.
Nej, för att ingen här är ju fan av Stalin. Vi tar starkt avstånd från Josef Stalin. Men när man läser om Stalins fyllefester i Georgien och hur han bjöd dit Enver Hoxha och alla de där...
Man förstår ju att det här var någon som folk drogs till på något sätt.
Ja.
Det fanns en karisma.
Och det liksom bara när man läser de kapitlerna i Simon Sieberg, Montefiores böcker och så händer ju någonting. Man sitter ju med ett litet så här skevt leende på läpparna Och så vidare till Stalin som är en fruktansvärd despot och totalitär dåre. Men Robespierre så är jag alltid bara kall när jag läser om honom.
Jag tror att det är det här omänskliga. Alltså Stalin var ju också omänsklig, ja. Men ändå hade han ju sin... Han hade ju mänskliga brister.
Ja.
Och det är det som Robespierre också har, fast han försöker ju städa undan och dölja. Och därför blir han ju så förbannat trist också.
Ja, just det.
Och han är extremt... Han sitter på så höga hästar så att bara hade han ramlat ner därifrån så hade han ju stupat.
Är det att han är lite präktig också?
Ja, det kan mycket väl vara.
Just det.
Att man stör sig på det.
Ja.
Förutom att han hade ihjäl x antal tusentals människor. Då.
Just det. Är det där som det tredje avsnittet om skräckväldet tar slut?
Ja, det blir mer Robespierre nästa avsnitt.
Det blir det, verkligen. För nu kommer han ju kliva in i händelsernas centrum. Det här är första gången vi kör en fyrapartare sen det andra puniska kriget.
Det är det.
Men det är också historia av mycket stor dignitet det här.
Verkligen. Och nästa avsnitt, då blir det finalen får vi väl säga i alla fall.
Ja, det blir det.
Ha en bra vecka tills dess, så hörs vi.
Ja, hej då med er!
Hej, hej!